Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som är programledare här i studion idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått hit en person som jag tror egentligen väldigt många borde känna till. För en gång i tiden var han en väldigt betydande person här i Tyresö. Välkommen Per-Åke Eliasson.
Ja, tack för det.
Varför tror jag att du är en person som folk borde känna till?
Ja, det beror säkert på att jag var vd för Tyresö bostäder under 27 år sammanlagt. Ja. Och för Tyresö centrum också.
Ja, och det är det här som gör att vi bor i en trevlig kommun. Att vi har haft ett bra bostadsbolag som har byggt trevliga bostäder.
Ja, tack för det.
Ja, och Tybo har vi alla en relation till, tror jag. Och många av oss som har växt upp här har ju alltid... Vi har ju bott i Tybo någon period, om inte så... Annars är våra föräldrar på slutet av sitt liv får bo. För det är Tybo som hyr ut Björkbacken och sånt om man bor där.
Ja, det stämmer. Det.
Ja. Mm. Nu är det så att vi ska prata om en bok som du har gett ut. Men innan dess tänkte jag fråga dig, vet du hur många program du varit med om här på Tyresöradion?
Ja, det kan nog vara en 4-5 program. För redan på din pappas tid, Åke Sandins tid, så blev jag nog intervjuad 2 gånger om hur du var på Tyresö bostäder på den tiden.
Just det.
Ja. Och sen har jag haft 2 sommarprat plus någon intervju av Leif Bratt.
Exakt så är det. Du har faktiskt hörts nu, alltså på det här som är digitalt, 5 gånger. Och de här äldre intervjuerna finns ju på band. Mm. Och det är också tidsdokument som man kan plocka fram om man vill ha dem att lyssna på. Men senast var det faktiskt så att då intervjuade dig om företagarklimatet med Aerolepp.
Ja, det stämmer, ja. Just det. Det höll jag på att glömma bort.
Ja, men du gjorde faktiskt 2 väldigt, väldigt bra sommarprat. Det blev 2 program där, för att på den tiden var det väldigt bestämt. Det ska vara en halvtimme. Och det var 2018.
Ja. Mm.
Och vad berättar du om i de 2 programmen?
Ja, det första programmet handlar väldigt mycket om bostäder i Tyresö. Och framförallt naturligtvis Tyresö bostäder. Mm. Och det andra programmet var mer inriktat på Bollmora centrums omdaning till det nya inglasade Tyresö centrum.
Ja, och det är jättebra program faktiskt för de som vill lyssna på det. Och sen intervjuade jag faktiskt din kollega som då hette Thomas Olsson, som idag heter Thomas Kassel.
Ja, just det. Honom anställde jag för länge sedan som centrumledare.
Ja.
Vi var nog nästan först i landet med att ha en centrumledare anställd på heltid.
Jag vet. Mm. Och ni var bara 3 stycken som ledde hela ombyggnationen av centrum, va? Ta han. Jag tror att han sa, det var du och han och en sekreterare eller något sånt där. Eller assistent.
Ja, just det. Maria Branius var assistent till Thomas. Men sen hade vi ju hela bygg...
Ja, jag fattar.
Sekten också.
Ja, jag fattar. Men som sagt,
köptes från Tyresö bostäder.
Ja. Mm. Men nu ska vi prata faktiskt om den här boken. Och det faktum är att det är en snygg bok, måste jag säga.
Det var roligt att höra.
Här står du med en lite, vad man säger, en tuff keps. Och boken heter Mitt liv och yrkesliv som jag minns det. Och var står du någonstans?
Jag står framför gravningsringen. Jag fick idén till bilden efter Folkpartiet Liberalernas utskällning av gravningsringen för, vad kan det vara, 30 år sedan precis,
ja,
tror jag.
På 80-talet var det, va?
Nej, 94.
Var det 94?
94, ja, precis 30 år sedan. Och då hade de ställt upp sig precis vid skylten där, gravningsringen. Så jag tänkte, jag ska göra samma sak nu 30 år senare.
Ja, jag hoppas Jan Larsson lyssnar på det här programmet. Ja, och det roliga är att också på baksidan här så har du liksom skrivit Expressens löpsedel den 14 september 1994. Byggskandal hotar knäcka Tyresö.
Ja, den där löpsedeln såg jag när jag gick hem från jobbet en dag, blev naturligtvis jätteförskräckt. För byggskandalen, det var ju mitt ansvar.
Ja.
Jag var ju ytterst ansvarig för hela gravningsringen.
Ja. Det var då när man renoverade upp gravningsringen. En gång i tiden var den blå.
Ja, det var lite kallt kan man tycka på vintern i det här nordliga klimatet.
Och sen var det trista, vet du, det vi såg utifrån, vi som inte bodde där, trista balkonger.
Ja, betongskärmar på sidorna. Och gravningsringen är ju en cirkel och alla balkonger var på insidan. Det innebar ju att hälften hamnar ju i norrlägen.
Ja.
Det var inte alls roligt.
Nej, ni byggde om det och det blev väldigt snyggt, tycker jag då. Mm. Och jag hade kompisar som bodde där uppe och det var en period vi följde med ett stort intresse. Faktiskt,
ja, det var ett jätteprojekt.
Mm. Nu tänkte jag att vi skulle bara berätta lite om den här boken. För att jag tänker så här, Per-Åke, att den här boken tror jag... Jag har inte läst den, jag har precis fått den av dig.
Ja, den kom från tryckeriet förra veckan.
Alltså, gjorde den. Ja, och den finns att köpa.
Ja, nu finns den på Akademibokhandeln i Tyresö.
Ja. Och man ska kunna låna den på biblioteket?
Ja, om någon dag skulle de vara klara med det, sa de.
Ja. Mm. Och just det här att du jobbade på Tybo, Tyresö bostäder, och var vd där 1977-2004.
Ja,
det var ju väldigt expansiva år.
Ja, det var enormt expansivt på Tybo då. Jag skrev ett betyg till någon av mina anställda och vi konstaterade att vi hade byggt 1400 nya lägenheter under den här perioden.
Ja.
Och dessutom då totalrenoverat Graningsringen och byggt om hela centrum. Så det var mycket att göra.
Ja, och just det här programmet som vi då kommer göra lite mer, tänkte jag sen också. För det här med centrumet tror jag är någonting vi också... Vi hade ju ett blåshål en gång i tiden.
Ja, Blåsmora.
Och vi hade ett ganska ogästvänligt centrum. Och sen blev det nu faktiskt ett väldigt trivsamt centrum. Och ni skapade ju det här inomhuscentrumet som också brann.
Ja, just det. Strax innan vi var färdiga med ombyggnaden så brann det.
Ja.
Det var ett problem, men vi löste det också.
Vi löste det också. Ja, jag satt nämligen på bussen från jobbet.
Ja, ja.
Och så sa busschauffören, innan vi ens hade kommit upp på backen, när man såg Bollmora. Man såg ett mål någonstans. Vi fattade inte att det brann i Bollmora. Så sa busschauffören, vi kan tyvärr inte åka in till Tyresö centrum. Nej. För hela Tyresö centrum brinner. Ja. Då började folk att gråta på bussen. Men sen kom vi närmare och så kunde vi nog släppa så. Jag kommer inte ihåg, men det var en traumatisk upplevelse. Ja. Där man tänkte, vårt fina centrum brinner.
Ja. Och det gjorde det, men det var ju tur inte brann i hela centrum.
Nej. Ja, ska vi gå igenom lite om dina olika delar i den här boken så att vi får folk att gå och köpa den här? För det här är en del av Tyresös historia, tycker jag. Du har delar som handlar om ditt privata liv, din uppväxt.
Ja, det blir väl kanske drygt hälften av boken är ju privat.
Ja. Mm. Vem är den skriven till?
Ja, mycket kanske till barn och barnbarn och släktingar.
Ja.
Jag har en släkting som släktforskar, så jag tänkte hon kan få den här som får en riktig detaljerad inblick i släkten.
Ja, för det är väl det som också man vill ha, tycker jag. Jag som då har en far som har gjort radio i flera... Om jag har gjort 1000 program så har han gjort 5000 program. Jag vet ju hur han tänkte. Jag behöver inte oroa mig att inte jag vet hur Åke Sandin tänkte. Men det är det här som är bra om man skriver en bok. Va? Ja. Att det handlar inte bara om CV-t, liksom, vad man gick för skolor.
Nej, och då vill jag lägga till att inspirationen fick jag av Eva Joelsson som är arkivarie på Tyresö kommun.
Ja!
Ja, jag gick upp till henne och frågade om hon inte ville ha lite material som jag hade kvar från Tyresö bostädstiden och centrumtiden. För jag tänkte, när jag dör så småningom så dödsbot slänger väl allt det här bara. Så kanske är bra att kommunens arkiv får det.
Skriva sin historia, ja, när man lever.
Då, men då säger hon så här att, ja men vänta lite nu. Bara lite material låter ju trist. Du måste skriva ner lite grann, eller jag vill att du gör det, sa hon.
Ja.
Skriver ner lite om händelser och personer som har varit involverade i hela det här materialet.
Ja, det är det som är intressant.
Ja, så hon övertygade mig mer och mer, så efter en hel eftermiddag på hennes kontorsrum på kommunhuset så ville hon att jag skulle ta med mitt liv också så man skulle få en helhetssyn. Det skulle bli ett slags tidsdokument, som hon uttryckte det. Och det lät ju väldigt imponerande, tyckte jag, men det var ju väldiga vonder innan man kom igång.
Ja, så att, har du gett henne ett exemplar av boken ännu?
Nej, hon har inte hunnit få det ännu. Hon är tjänsteledig för tillfället.
Ja, jag vet. Hon pluggar eller någonting sånt. Ja. Men om vi tar det lite från början, för att det här är ju intressant också. Vem är du då, om du börjar från början?
Oj.
Ja, du får berätta lite grann för Tyresöborna, de som inte kommer läsa boken.
Ja, typisk 40-talist, född 45, precis när andra världskriget tog slut. Ja, och sen lite växte upp på Kungsholmen i Stockholm. hopplöst och när man blev vuxen sen i 20-årsåldern skulle ha en bostad. Det gick ju inte att få i Stockholm på, inte ens på 60-talet, det var Nej. Dags för mig.
Nej.
65 var 20 år. Så att det slutade med att jag sökte både jobb och bostad utanför Stockholm och hamnade i Nykvarn.
Som då
hette Turinge kommun.
Ja.
Och det var ju idealiskt. Jag hade en fästmö och vi bestämde oss för att ja, men vi flyttar dit. Och jag fick både jobb på kommunkontoret som kommunalkamrersassistent.
Oj!
Det var en lång titel.
Och det var fint, va?
Ja, det var rätt fint. Jag var näst högsta hönset på kommunkontoret. Kommunalkamrern var ju högsta chefen. Ja. Och sen kom jag i rang. Så jag vet någon gång när han var på semester, då fick jag vara sekreterare i fullmäktige. Jag var 22 år och precis nyutbildad.
Men det var också, för jag vet på den tiden var ju folk liksom stolta över sina uppdrag. Och man fick suppleant i taxeringsnämnden. Det var nog fint det. Då hade man kommit upp sig. Så är det inte idag. Riktigt.
Nej. Det är nästan ditt skällsord där. Kommunalgrå kamrer.
Ja, men vad roligt. Men vilken utbildning hade du för att få ett sånt jobb då?
Ja, först var det vanliga studenten och sen en handelsskola under ett år och sen lite kurser på universitetet i juridik och ekonomi. Men inga hela examina, det var bara korta kurser, 20-40 poäng sådär.
Men hur kom det sig att du hamnade i Tyresö då?
Jo, efter några år där så bytte jag jobb och hamnade på en privat byggnadsfirma i Södertälje. Där ägaren misskötte det. Så jag var ekonomichef där. Jag insåg att det där funkar inte. Jag måste iväg därifrån. Och då slumpade det sig så att Nackahem sökte kamrer. Hon var ju betydligt större än det här i Nykvarn. Så då fick jag det jobbet. Men det blev ju väldigt långa resor från Nykvarn till Nacka genom hela stan varje dag. Så det slutade med att jag letade med en bostad. Fick tips av en kusin att flytta till Krusboda. Det är drömmen att bo i Krusboda, sa de.
Så, vilket år var det?
Det var 1972.
Då höll fortfarande Krusboda på byggnads,
va? Ja, det var inte färdigt.
Det var inte färdigt.
Det var inte färdigt förrän 75.
Nej. Och det var Sveriges eller norra Europas största
småhusområde. Ja. Det var gigantiskt, men det var jättebra för barnen.
Det var det.
Mina barn var ju små då.
Ja.
Det var så lyckat, mycket kompisar.
Ja, och det var väl liksom fantastiskt. I varenda hus fanns det barn.
Ja.
Och det var ju barnsäkert.
Ja, det var ju bilfritt och jättebra miljö för barnen.
Och kamrer, är det samma sak som ekonom idag?
Ja, just det. Ja. Man ska väl ha en ekonomutbildning för att bli kamrer.
Men
den där titeln kamrer håller ju på att försvinna. Nu är man ekonomichef. Det låter mycket tjusigare. Eller ekonomidirektör till och med.
Ja, visst. Det gäller att få ordning på titlarna där. Ja. Man blir inte lika imponerad längre när de har liksom devalverat alla titlar.
Nej,
så man vet ju inte vad saker innebär. Jag är glad att träffa på någon människa som har en riktig rejäl yrke så man förstår vad de gör.
Ja, exakt.
Ja.
Man, de här med ekonomi kan heta till och med CFO idag. Alltså Chief Financial Officer.
Eller Controller.
Det är lite annorlunda.
Det är lite annorlunda.
Ekonom i alla fall.
Ja. Så då hamnar här ute i Krusboda.
Ja, och jobbade i Nacka.
Ja,
men den resan var ju överkomlig.
Just det. Men när du kom då till Tyresö, vad tyckte du om Tyresö? För att Tyresö på den tiden var ju så nytt. Vi hade ju liksom kanske 10 år på nacken, på säga. Men om man säger att de flesta flyttade in i mitten av 60-talet.
Ja, det stämmer.
Så var det ju fortfarande en kommun i expansion. Och det fortsatte ju sen också.
Ja.
Ja, hur kändes det att flytta hit då?
Ja, det kändes väldigt bra. Vi trevdes jättebra. Trevliga grannar i Krusboda. Och min kusin som hade lockat hit med, han bodde ju också med hela sin familj i Krusboda.
Ja, det var ju bra.
Det var jättebra.
Ja. Och sen då? Hur hamnade du då 1976 och 77 som vd för Tybo?
Ja, det är sånt som hände. Jag satt och läste morgontidningen och fick vid frukosten och fick se en annons där Tyresö kommun sökte vd till Tyresö bostäder. Oj, tänkte jag, läckert på hemmaplan.
Ja.
Så jag sökte det där jobbet och det visade sig att man hade ju haft HSB tidigare som förvaltare av hela Tyresö bostäder. Det var inte så stort på den tiden.
Nej.
Men HSB skötte allting. Kommunen ansåg med all rätt att det var väl ingen idé att ha en egen organisation när man startade från början med bara ett enda hus, kvarteret Gösen här på Bollmoravägen.
Ja, för det var ju det som är historien bakåt. Mm. Att här ute i Bollmora så blev det plötsligt, eller Tyresö var det ju, att, ja. att man plötsligt kom det höghus ut i skogen. För alla som bodde här runt omkring så förstod de ingenting när det plötsligt kom höghus ut i skogen. Ja. Det fanns ju knappt väg ut hit. Alltså när de började planera 58 tror jag det var, va? Mm. Ja. Och i början av, alltså det finns ju fantastiska historier här på Tyresöradion som handlar om de tre personer som planerar det där. Och det ska jag egentligen göra ett eget program med dig om du har läst på lite om den här historien. Där det satt ett kommunalråd som heter Gunnar Gyllnert.
Ja.
En sosse som inte ens hade det på heltid. Han var bara politiker. Mm. Och sen var det Gunnar Tunevi.
Tunevi, kommunalkamrer.
Kommunalkamrer. Det var han.
Ja,
visst. Och sen var det då en sekreterare. Och det var ju Thomasson. Alltså hon som sen hade bokhandeln här.
Ja,
hon var sekreterare åt de här. Och de tre satt alltså i det kommunalhus som låg var då någonstans.
Ja, det låg väl i Trollbäcken på den tiden.
Ja, mm. De hade ett rum där. Mm. De tre planerade hela Bollmora, köpte upp marken och använde sig av sina kontakter. Och det var ju så det funkar. Om man hör de här intervjuerna så handlar det om, ja men Gynge hade grus och...
ja,
Och den och den kände någon. Och någon ringde till sin kompis inne på någon bostadsbolag. Och de hade ett byggbolag. Och det var ju gubbar som satt i ett kök och planerade hela Bollmora.
Och Gyllnert ringde väl till någon arbetslöshetskassa någonting och fick låna pengar
exakt
för att köpa marken.
Ja, så det kan vi ta ett eget program, vad du känner till om det. För det var ju helt fascinerande när man börjar 58 och planera och få pengar.
Jag kan inte alla detaljer om
Då får du läsa på
det
lite mer.
Det är lite före min
jag
tid.
Vet. Men det var det här som gjorde att det plötsligt blev alltså socialdemokrater här ute som såg till att HSB, Riksbyggen, de här bostadsbolagen.
Från Stockholm. Och då måste vi komma in på Lex Bollmora också.
Ja.
Det är en milstolpe.
Det är en milstolpe. Ja. Det gör vi ett eget program om tycker jag. Men då fick du vd-jobbet. Då fanns det ingen vd innan dig på Tybo.
Nej, det fanns ingenting. Det fanns inte ens ett kontor, inte ens en penna. Ingenting.
Men vad blev kontoret någonstans?
Ja, det första kontoret var i det där F-huset. Där jag, sen Systembolaget låg i bottenplanet där på den tiden. De flyttade väl in 72 också. Så vi delade kontor med kulturnämnden. Gunnar Tunevi var kvar då som kulturchef.
Jaha, det var liksom ovanför, vad ska man säga...
Dagens apotek och det här surdegsbageriet.
Just det. Ja, precis. Polisen hade också lokal där på hörnet.
De fick överta våra lokaler så småningom.
Ja, ni låg där. Mm. Ja, så du träffade Tunevi?
Oja. Vi hade ju samma lokaler som vi delade på.
Ja, för att han är en legend egentligen.
Ja, ja.
Han blev ju sen bortplockad från... Han var ju den som ledde mycket, men sen blev han då kom han till kulturen istället.
Ja, kulturchef, ja.
Ja.
Och det kanske var skönt att trappa ner lite från...
Han jobbade dygnet runt. Jag har intervjuat hans son, han var aldrig hemma.
Ja, jag förstår.
Han heter Anders Tunevi. Ja, så du fick ett vd-jobbet, fick du bygga upp en hel gäng med...
Ja, det var jättespännande. Det fanns ju ingenting som jag sa. Måste ju skaffa kontorsmöbler och utrustning och skrivmaskiner och personal. Jag hade 3 månader på mig hösten 76. För 1 januari skulle jag ta över ansvaret som vd för Tyresö bostäder.
Så du var alltså första vd:n?
Det har aldrig funnits någon. Ja,
nej.
Före mig fanns ingenting.
Bra. Det kanske boken skulle heta. Lite mer så här, före mig fanns det ingenting. Nej, det kanske folk inte skulle köpa. Men hur många blev det då på första kontoret?
Ja, vi var 4 stycken.
4 stycken?
En fastighetsförvaltare, en kassörska, en uthyrningskontorist och så jag.
Aha. Mm. Vad blev ditt första projekt?
Ja, första byggprojektet, det var något år senare. Det var Safir gången i Öringe.
Just det. Mm. Alltså sånt vore väldigt kul tycker jag att vi gör speciella program. För jag tror att det som hände med till exempel att Tybo byggde i Krusboda.
Ja, Vi hade väl drygt 200 lägenheter där, alltså hyreslägenheter bland alla äganderättshusen.
Ja, och det har man ju fortfarande kvar, va? Visst har man det?
Ja, jag tror det. Men frågan är om inte något har gått över och blivit bostadsrätter. Jag är
det kanske
osäker på
det. Jag vet att några hyr i alla fall.
Safirgången har i alla fall blivit bostadsrätter.
Och var inte det väldigt, väldigt bra? Mina barn är uppväxt på Farmarstigen. Och där är ju samma grej. Alltså, ungarna kan ju inte se skillnad på husen. Det är radhus som radhus. Att några hyr och några köpt, det märker inte ungarna. Så man har ju liksom inte fina gatan eller fula gatan. Och det var ju samma sak i krusbordet.
Det där har jag alltid tyckt om, det här med blandade upplåtelseformer, som man säger lite tjusigt.
Ja. För det gör ju det att annars blir det väldigt segregerat. Alltså boendemässigt skapar man segregation. Jag läser lite rubriker här i din bok. Det var ju Graningsringens omdaning. Det måste bli ett eget program om bara det. Alla turer.
Ja, det är många turer och det är stort. Och det pågick ju 5-6 år innan det var klart. Det var ju gigantiskt.
Precis. Och Tyresö centrum då. Det här med det ni lyckades med trots bygget. För att det var då som vi började handla på OPS i handen, för vi orkade inte med att komma ner till centrum ett tag. Men vi gick ändå till centrum, för det ordnades en massa bra saker i centrum. Centrum blev ju en, vad ska man säga?
Mötesplats.
Mötesplats. Ja, ja. Men man, ett tag orkar man inte handla, för det var så stökigt. Men man tappade ändå inte, vi kom tillbaka.
Ja, 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 det var ju bra det.
Visst gjorde vi det? Det var väl så att i början så tappar man ju när man bygger om ett centrum.
Ja, under själva ombyggnaden. Ja, det är klart det är stökigt. Ja. Jag trodde inte, nästan varenda butik fick ju nytt läge att flytta om, i vart fall tillfälligt under byggskedet. Så det var stökigt flera år.
Och det kan vi också prata om, tycker jag, för jag har intervjuat Sandelius, Hasse Sandelius. Och det var ju en av de firmerna som inte lyckades bra med ombyggnaden.
Nej, det gick ju dåligt för dem. Till slut så klarar de inte hyrorna.
Nej. Och sådana här grejer är också intressant, för att jag tänker så här, jag vet inte om det stämmer, men jag som är uppväxt här sedan 1964, i och med att vi var en sån här ny kommun, så hade vi liksom inga, vad ska man säga, vi hade inga kändisar, tyckte jag i alla fall. Det kanske var Ingvar Carlsson då, som man alla visste bodde i Tyresö. Men vi hade relationer till våra, till Salle, till Sandelius.
Ja,
eller vi hade relationer till, alltså vi kände de som hade Vivo. Eller alltså,
det var många lokala handlare.
Handlare, eller Gynge. Alltså Hasse Gynge på Trollbäckens trä, Trollis. Alltså vi kände ju till några. Men det var ju inte, det var ju så, vi hade ingen egen tidning. Det var ju ändå ganska mycket människor som bodde här. Så att jag tror ju att de här handlarna och vårt centrum är fortfarande väldigt viktigt. Och tyvärr nu så är det nästan bara kedjor.
Ja, ja. Från början var det väldigt många lokala handlare.
Ja.
Det var mer personligt, blev det ju faktiskt.
Ja.
Det var många kunder som uppskattade.
Ja, och man fick en relation till han som hade Parisnytt.
Ja, just det. El Alamein heter han.
Ja. Nej, men alltså sån här personer. Så det vore kul att prata bara om det. Du har ett kapitel. Privat vänder jag blad, står det här.
Ja, ja, det händer ju mycket i privatlivet också, parallellt med alla de här stora byggprojekten.
Ja.
Så det påverkar ju mig naturligtvis. Så jag gick igenom en skilsmässa i samma veva. Så det, i efterhand jag undrar lite grann, hur orkar jag med alltihop? Det är Graningsringen och centrums ombyggnader som gick samtidigt.
Ja.
Plus lite stökigt i privatlivet.
Är inte det ganska vanligt, tycker jag, att karar ibland slukas upp av sina arbeten? Det är inte helt ovanligt, eller?
Ja, det finns ju en risk för det.
Ja.
För det krävde ju mer än heltid, det gjorde det ju.
Ja.
Man kunde ju inte släppa det, inte ens på kvällarna.
Nej, och det är svårt att få det att gå runt med alltihopa. Ja. Så att det är ett privat, det kanske inte vi har något speciellt program om, det tror jag inte.
Nej.
Sen har du ett kapitel som heter Ny opolitisk ordförande.
Ja, ja. I Tyresö bostäder.
Ja.
Det var en stor händelse egentligen. För att jag vet inte något annat kommunalt allmännyttigt bolag som har haft en opolitisk ordförande. Det är ju alltid så att de lokala politikerna vill ha sitt folk där.
Ja. Och vem var den opolitiska ordföranden?
Olof Agri hette han och kom från fastighetsbranschen. Han var högt aktad person i fastighetsbranschen.
Var det lättare då att jobba ihop med någon som inte var politiker och lokalpolitiker?
Ja, det var ju något nytt för mig. Jag hade ju haft politiska ordföranden i alla år tidigare. Ja. Över 20 år, 25 kanske.
Ja.
Så det var ju något nytt, men det funkade. Det tycker jag.
Det skulle vi också kunna göra ett eget program om. Lite grann av relationerna. För att många av de här politikerna som var med och byggde Tyresö satt ju också som ordförande eller med i Tybos styrelse.
Ja, ja.
Birgitta Nodell satt väl där?
Hon var där i många år. P.O. Karlsson, Moderaterna.
Och Berit Assarsson.
Ralf Ledel också,
just
Moderat.
Det. Satt Berit Assarsson där någonting?
Nej.
Hon gjorde inte det?
Hon var ju kommunalråd. Så ja. Hon var aldrig inne i Tybos styrelse.
Nej. Ja, så det har ju, det...
Min första ordförande var faktiskt en folkpartist, Liberalerna.
Vem var det?
Lennart Häger.
Aha.
En kort period. Sen kom Ralf Ledel, Moderaterna.
Och sen hade du också en hedersknyffel till Moderat som hette Harald Falk.
Absolut. Mm. Han var omtyckt av de
Jag
flesta.
Vet. Min mamma var ju politiskt aktiv socialdemokrat. När vi skulle gifta oss och ha en sån här opolit, eller heter det, borgerlig.
Ja.
Då sa hon, ta Harald Falk. Så han vigde oss.
Ja, han var bra.
Ja, han var bra. Mm. Mm. Och sen står det väldigt mycket om andra saker här. Med förnyelse av alléplan, Tyresö centrum till salu. Och sen blev du uppsagd. Så det måste vi också ta. Vad hände då?
Ja, jag blev faktiskt uppsagd. Ja, jag hade... en annan uppfattning än vår nya opolitiska ordförande.
Ja.
Ja. Och i en sån där kamp så är det väl oftast ordföranden som avgår med segern. Om man dessutom lyckas övertyga styrelsen om det.
Ja.
Så först blev jag uppsagd och sen efter en kort tid blev jag avskedad. Och fick sparken och fick gå på dagen.
Du fick gå på dagen?
Ja.
Förekommer det i Sverige? Det visste inte jag.
Jo, det gör det ju.
Inte ens nu när det är massa skandaler...
Ja, men Anna Kinberg Batra fick ju nyligen också avgå.
Ja, fast fick hon gå på dagen? Ja, det kanske hon fick. Ja, hon är kvar med lön och allting sånt.
Ja,
innan år till.
Ja, jag fick ju lite lön under tiden när ett avgångsvederlag.
Ja. Nej, men det måste ju vara det är starka ofta intressen när det gäller byggnationer och sånt. Så det, vem var det som ersatte dig sen som vd?
Det var ekonomichefen som jag hade anställt ett antal år tidigare. Hon blev tillförordnad vd under en tid medan man letade en ordinarie. Och efter en tid så hittade man Björn Andersson.
Ja, han är nu aktiv politiker i Tyresö.
Ja,
och gör även radioprogram här.
Ja, just det.
Ja.
Det är ett lokalsamhälle det här.
Det är ett lokalsamhälle såklart. Men vad gjorde du sen då? Vad gjorde du efter Tyresö bostäder?
Ja, det blev ju lite tufft. Min fru sa det, du måste ju hitta på något att göra, annars kommer du ju klättra på väggarna här hemma.
Hur gammal var du?
Jag var bara 59 år.
Ja, 59, det är nästan man kan gå i pension.
Ja, jo. Jag tyckte ju att Tyresö bostäder kunde göra det, för jag hade ju ett avtal med ett företagsledaravtal med Tybo om att de kunde pensionera mig från 60 år.
Ja.
Så då var det ju lite konstigt att bli avskedad och få sparken när jag är 59.
Ja.
Det är bara ett år kvar. Så mitt förslag var ju att låt mig gå det där året och sen hinner vi under tiden hitta en ny vd.
Ja.
Nej, men det gick inte. Jag skulle absolut kastas ut på en gång. så jag var väl ledig en tid, men sen så kom jag på det. Ja, men vi får köpa några egna små hyreshus så jag har något att göra.
Ja.
Det var mest min fru som tryckte på att måste ha något att pyssla med. Så vi hittade det, men inte i Storstockholm, för det är alldeles för dyrt. Jag hade ju bara en vanlig lön att falla tillbaka på, så att det blev i Hudiksvall, en förort till Hudiksvall.
Vad har du för anknytning till Hudiksvall?
Jo, vi har sedan en tid tillbaka, hade redan då en bondgård utanför Hudiksvall.
En bondgård?
Ute på landet, ja.
Med rörelse?
Ja, en näringsverksamhet.
Jaha, med någon som sköter det när du inte är där?
Ja, jag lånade ut åkrarna till en fårfarmare som var granne.
Men det måste kännas bra i dessa kristider att man har tillgång till något ställe om, ja, det, ja, om det knasar sig här i Stockholmsregionen.
Precis, vi har skämtat om det. Alltså, där kan man ju överleva med egen brunn och åkrar och skog och sånt där. Ja.
Vet du vad? Vad konstigt det har blivit, för att vi har också ett ställe uppe här i dalen. Och ett tag var det ved, att man inte skulle få vedspis, för att det var ju fel på ved, alltså det fanns ju vedspisupproret i Sverige.
Ja, det släpper ut giftiga gaser.
Ja, det var massa sådana saker. Och vi har vedspis. Och sen börjar vår son att säga, vi måste ha vedspisen kvar.
Ja,
vi måste, och vi måste kunna odla. Så jag började odla potatis. Och i somras byggde jag faktiskt en jordkällare. För att vad ska jag ha potatisen någonstans? Mm. Och det, i början började folk nästan skratta åt den. Liksom vadå? Potatis och jordkällare. Nu är det ingen som skrattar.
Nej, vi har ju fått den här nya broschyren.
Ja.
Om krisen och kriget kommer.
Ja, det gör att man känner sig lite mer. Men sen på slutet av den här boken. Den bok vi pratar om nu, ni som lyssnar, det är alltså Per-Åke Eliassons bok. Per-Åke som har varit vd för Tybo i 27 år. Boken heter Mitt liv och yrkesliv som jag minns det. Och på slutet står det här tycker jag är extra intressant. Funderingar efter ett långt liv. Ja, du är vilken ålder är du nu i?
Jag fyller 80 om ett par månader.
Ja, men grattis i förskott.
Tack.
Och där har du idéer om kvartalsdemokrati, bostadspolitiken, familjen och släkten, klimatet, oro i världen. Så det här måste ju bli ett eget program också, såklart.
Ja, det är ju högaktuellt nu. Jag slutade ju skriva på boken här sent i höstas.
Ja. Jättebra. Vet du om att det nu har gått en halvtimme i vårt första program när vi gör en liten...
Gick det så fort?
Jag vet, det gör allt det här. Men jag tycker vi gör flera program för att alla de här liksom, turerna hit och dit, vad som hände... Det är en del av Tyresös historia. Och nu har du ju skrivit en bok så folk kan läsa. Men numera, vet du om det när det gäller bokförsäljning? Att det är inte pappersböcker som säljer.
Nej, det är elektroniska böcker.
Nej, det är ljudböcker.
Ljudböcker.
Ja, så folk är nu så, har inte så mycket tid. Men man har kommit på att man... När man gör tråkiga saker, man åker bil eller man sitter på tåg eller går till jobbet. Lyssnar man?
Man lyssnar, så jag sitter i bilen. Ja,
ja, så att det är det nya. Det är därför podd och radio är så intressant nu. Mm. För man lyssnar. Så att du måste göra om det här till en ljudbok också. Få någon som läser in den.
Åh, herregud.
Nej, det behöver du nu inte. För det kommer vi då på Tyresradion att ta upp. Så att de får lyssna på programmen här istället.
Ja.
Det är bra.
Ja, det kan bli ett koncentrat.
Det blir ett koncentrat.
Och du är så duktig intervjuare så det blir nog väldigt bra det där.
Jag har ärvt vissa talanger från min far.
Ja, men det märks. Ja,
och då ska jag tala om det så här. Märks. Han redigerade aldrig. Han satte bara på en bandspelare.
Ja.
Och då var det så, gissa hur lång tid alla program blev. Kommer du ihåg hur långt ett kassettband var?
Nej, det har jag glömt.
30 minuter var. Sen var man ju tvungen att vända på det.
Ja.
Så det stod ju alltid 60 på ett kassettband. Så att han höll alla program 30 minuter. Och vi nya programmakare, vi måste inte hålla tiden. Vi kan klippa bort hostningar och harklingar. Mm. Och vi kan redigera. Så att det är mycket enklare idag att vara programmakare än vad när Åke Sandin sände här på radion.
Ja, det kan jag förstå. Ja. Ny teknik.
Ny teknik, ja. Tack Per-Åke Eliasson. Det här programmet kommer höras under julen och våra ledigheter. Så i januari sen så gör vi ett nytt program.
Okej, okay. Det ska bli spännande att komma tillbaka.
Ja, då har jag läst boken.
Ja just det, det är nog bra att du har gjort det. Ja. Efter det kanske det inte blir något
program. Jo, det gör du visst. Det här är en av mina intressen också. Jag brukar fråga vem kan prata med när det gäller byggnationer. För jag tänker att det här är viktigt hur den här kommunen utvecklades. Så tack så mycket för att du kom hit.
Ja, tack för att jag fick komma.
Och jag som har haft det här samtalet med Per-Åke Eliasson, jag heter Ann Sandin Lindgren. Jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.